Du lyssnar på Tolkning pågår och du gör det med mig, Martin Wallén, som idag poddar tillsammans med
Mats Silke, församlingspedagog i Vallentuna församling.
just det, kul. Och vi är
Mm.
ju kompisar från förr, kan man säga.
Jajamän.
Vi har haft ett antal handpåläggningar med konfirmander tillsammans.
Ja, det har blivit ett gäng genom åren.
Ja. Gött. Och vi ska nu podda inför juldagen då. Julotta eller juldagsgudstjänst, vad man nu kanske ska hålla på med. Vi har ju då som sagt, vi hade ett avsnitt här med julnatten igår. Och då har ju de läst Lukas evangeliets födelseberättelse. Så vi tänkte att vi slänger in den här episteltexten, första Johannesbrevet. Och då tänkte jag fråga Mats, skulle du vilja läsa den, tror du?
Det ska jag nog kunna klara av, tror jag.
Gött.
Vi kör. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig.
Tack så mycket. Ja, gemenskap talar den här episteltexten om. Kanske en gemenskap som vi alla är på något sätt välkomna att tillhöra. Och så har vi då såklart den här bibeltexten som kanske flest människor känner till egentligen. Just julberättelsen från Lukasevangeliet. Men Mats, vad fastnade du för kring de här texterna och kanske juldagen överlag så där?
Jag fastnade lite för den här episteltexten. Det är inte så vanligt. Det är mest julevangeliet som man känner till och har hört massa gånger. Men jag tyckte den här episteltexten var, den talade till mig. Det kändes verkligen som att den satte lite fingret på det, liksom varför jag en gång i tiden valde att bli konfirmandledare. Just det, att få ge någonting vidare som man själv har fått uppleva, se, höra och ta på.
Det var väldigt fint. Att liksom ge vidare då till andra kanske, det man själv har fått uppleva på något sätt.
Ja, och öppna upp till den här gemenskapen.
Just det. Och jag tyckte det var fint, liksom lite som det står på slutet här då, att ja, det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att ni ska vara med i vår gemenskap. Och just att den här gemenskapen tolkar jag på något sätt också, alltså den stora kristna gemenskapen och kanske att alla som vill får vara med. Alltså just att när man har julens då, liksom budskap i bakgrunden så kändes det som att ja, men det här är ju för alla. Eller det kändes så fint på något sätt tyckte jag, texten.
Ja.
Verkligen. Ja, och sen tänkte jag lite på det här med julkrubbor faktiskt. Sådär är ju något som, jag vet inte om jag hörde det av någon som sa att det var en tredjedel av alla svenskar eller någonting som har julkrubbor i sina hem, vilket jag tyckte var en ganska
Ja.
stor siffra. Men
Ja, det.
det vet man ju inte om det stämmer, det går inte att göra den
Nej.
kanske undersökningen på det sättet. Men någonstans så samlas vi alla kring den här julhögtiden ju, som på något sätt ju är gemenskapens tid, gemenskapens högtid. Kanske också hoppets tid, kärlekens tid. Och den här berättelsen om en ljusare framtid kanske, att allt ska bli bra igen, att Gud kommer till oss i ett litet barn någonstans på landsbygden, där bland de här obetydliga människorna.
Ja. Ja, hajar jag till för det ibland när man läser det där julevangeliet, att det det verkar ju vara en rätt kaotisk liksom tillvaro där de har rest långt och det är under svåra förhållanden och sen så hamnar i ett stall och Maria får föda och lindar in sitt nyfödda barn och lägger i en krubba. Det verkar vara liksom jag kan föreställa mig att det var något rätt kaotiskt just där och då, men när man läser texten så infinner sig ändå liksom just den här, som du säger, känslan av, frid, och det är hoppfullt ändå och ett lugn läser jag in i alla fall mellan orden.
Och så är, ja, men det är ju den här liksom bilden, berättelsen. Jag tänker nästan att det här måste ju vara den som liksom, alltså om man inte är bibelsprängd, ja men då känner man till i alla fall den här berättelsen liksom. Och jag kan nog tänka att utan att jag liksom vet exakt, men ändå hur jag var yngre, alltså hur man sa, julen och just den här, man fick den här berättelsen, wow, det är så vackert och det är så fint. Men som du säger, att liksom kanske var ett kaos. Och idag när jag läser det, nu ser jag bara liksom det här symboliken i att Gud föds liksom långt utifrån makten liksom, i ett smutsigt stall någonstans liksom. Och som du säger, kanske framförallt kaos. Men, och du är ju, har ju också erfarenheter av att vara förälder. Är det någonting som, kan du med det perspektivet se, är det så här vackra berättelser när man ska föda barn?
Det är väl väldigt olika, tänker jag, men det är just det här kaoset och ovissheten, framförallt liksom första gången man får, eller jag fick uppleva att vara med på en förlossning för mitt första barn. Att det är just det här kaoset runt omkring med folk som springer in och ut. Och, men också det fantastiska lugnet som infinner sig liksom i samma sekund som barnet har fått liksom födas och komma ut. Så är det ändå ett lugn. Och man hamnar lite som i en bubbla liksom där. Det som sker liksom runt omkring försvinner lite. Så var det för mig i varje fall. Så. Mm.
Det låter som en gemenskap också, att det kanske blir stark i det. Att liksom ni hör ihop, föräldrarna och barnet liksom någonstans. Och så fler kanske som vill dela glädjen liksom, släkt och vänner och så. Och här har vi ju också rätt mycket folk också i Lukasevangeliet med änglar och herdar och senare också de här då, så kallade tre vise männen. Var de nu, om de nu var tre eller så, det vet vi inte. Men,
nej.
Så många som vill...
Det är spännande här med just den här berättelsen också, som du säger. Det är många som känner till den, vilket också gör att vi... Det finns ju hur mycket tolkningar på den som helst och saker vi läser in som är, ja, men som till exempel med de så kallade tre vise männen. Och det här med julkrubborna. Alla är julkrubbor, men alla ser olika ut. Fokus på olika saker. Att det är ändå en text som berör, tror jag i vart fall, många än idag. Och många har tankar och åsikter och tolkningar kring julkrubban och det dramat som utspelade sig.
Mm. Ja, men det verkar finnas en dragningskraft i det där, för jag har varit med om ganska många människor nu som vill komma in till kyrkan och titta på julkrubban och det som man bygger upp. Liksom. Och det lär vi inte vara ensamma om, tänker jag, där jag arbetar. Så att det finns någonting där av den här berättelsen. Jag vill säga mystiken. Det kanske folk kan tycka, alltså, ja, just det ordvalet kanske inte passar. Men ändå att det finns någonting i det där som är, jag vet inte, heligt. Eller där vi alla möts, där vi alla samlas kring det här stora undret på något sätt. Eller den här stora berättelsen. Och julen då, så att säga. Julens budskap. Finns det, om jag liksom vänder lite på det, så vill jag kanske också ta upp vad är det som skaver alltså med julen. För det är ju på samma sätt som vi samlas starkt, så finns det också de som inte har så mycket familj eller vänner. De känns extra ensamma med den här tidpunkten. Det är lite mycket alkohol i omlopp, det kan vara våld. Och jag tänker så mycket på liksom hur Jesus alltid värnade om barnen så himla mycket och hade en speciell plats för dem när alla andra vuxna liksom inte tyckte att de var så viktiga. I texten i alla fall. Det vill jag också liksom belysa. Jag vet inte vad man kan göra med det, men det är någonting som händer i mig i alla fall när jag tänker på julen också.
Ja, men jag har funderat på det också, just det här. Ja, men det går väl också kopplat till att till hur vi läser julevangeliet som någon form av fin och varm berättelse. Men att i det så fanns det ändå, utgår jag ifrån, kaos. Och det är nog, kan vara nog kanske inte så fint och fantastiskt hela tiden även då. Och att mitt i det kaoset, där föddes Gud. Och det är väl också där i det stora finns. Som vi också kan koppla till julen idag, med liksom julens baksidor, som du säger, liksom att med ensamhet, våld i nära relationer, missbruk, barn som far illa. Liksom. Att det får vi också bära med oss in i julen. Att julen är inte för alla just den här drömtillvaron. Det med en perfekt klädd julgran. Massa julklappar och släkt och vänner och god mat och en kärleksfull stämning, utan julen innebär också väldigt mycket stress och press och mörker för många.
Ja, jag tänker också på julinsamlingen, att ACT alltid har den liksom varje år. I år då för att bryta en tradition för flickor som ja, är med om tvångsäktenskap eller könsstympning. Även Musikhjälpen är ju alltid vid den här tiden på året. För att barn inte ska behöva arbeta och sådär. Så det finns ju också, så ska jag undertonen, och det är ju lite, adventstiden är ju också som sagt den här undertonen av lite fasteperiod och det som är lite jobbigt också där i livet. Så att, ja, det är spännande. De där trådarna finns liksom med varandra hela tiden. Ljus och mörker, liksom. Och det är ju vad livet innehåller och det är ju också vad Gud på något sätt. Alltså Gud kommer med ljuset i mörkret. Som du säger då, kanske ändå i det här kaoset så föds Gud där liksom. Så det finns ett hopp om någonting annat i allt det där också.
Det vill jag definitivt tro att det finns. Och just det här med den bilden du målar upp av ljuset, det här som också står i Johannesprologen, som är väl den alternativa evangelietexten. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Liksom att vi ändå får bära med oss det också i julens budskap. Att det finns ett ljus. Det är det som kan vara svårt och tufft och mörkt. Jag fastnar vid julevangeliet, just de här olika tolkningarna, olika julkrubborna och bilderna. Vi har precis genomgått en hektisk period här i församlingen, när vi har haft förmånen att vi har haft en massa skolklasser på besök på olika julsamlingar. Jag tror vi har, trots rådande läge, haft ett antal hundra skolbarn på besök. Och jag har fått förmånen att vara med på och spela upp tre olika stycken julspel. Och det fina är det, liksom, att det är olika berättelser, men med samma grund. Liksom. Och samma budskap. Och där fick jag vara med och spela upp en ny variant som jag inte har hört tidigare, som baseras på en rysk saga om Babusjka, som får besök av de vise männen som är på väg, när de följer stjärnan då, på väg för att möta upp den nya kungen som ska födas. Och Babushka blir då medbjuden av de vise männen för att följa med och ge en present till den nya kungen som ska födas. Men Babushka har inte tid. Hon behöver liksom städa sitt hem och det behöver vara perfekt hela tiden. Och i den jakten på det perfekta så sorgligt nog missar hon just det magiska ögonblicket och missar att ge sin present till Jesusbarnet. Och den, ja, just den berättelsen, den, ja, grep tag i mig på, ja, på ett sätt, just den här, ja, men jakten efter det, i jakten på det som är perfekt, så missar vi ibland vad som faktiskt är viktigt, vad det vi faktiskt ibland kanske längtar efter.
Just det. Det var också en tråd jag hade inför att liksom, hur gör man, hur förklarar man julen på, alltså för barn eller ungdomar, sådär. Hur, ja, kände ni att ni nådde fram och vad tyckte du att de tog med sig liksom från alla de här spelen? Och kanske också, ja, vad lärde ni er också, för jag tänker också att det är ett
utbud. Ja. Det jag tog med mig och lärde mig var ju att alla fantastiska frågor som barn ställer till den här berättelsen och andra berättelser i Bibeln, att, som är väldigt liksom, rakt på och så här, ganska praktiskt lagda. Liksom. Varför var det så här? Varför gjorde de inte så här istället? Och det, ja, väcker ju också tankar i huvudet på en själv. Liksom, så här, hur var det egentligen? Liksom, hur såg det ut? Och sånt där. Också att det är en berättelse som också barn fascineras av. Och funderar kring. Och tycker det liksom är ändå häftigt att det är därför vi firar jul. Att det ändå finns liksom en lång historia av det här och en berättelse som vi bygger vårt julfirande på.
Just det. Ja, och Babushka då, någon ny variant. Vad heter de här ryska dockorna som man lägger i? Heter de så?
Ja, de heter väl matroska-dockor. Eller Babushka-dockor. Det är lite, ja, för att dubbelkolla med min sambo.
Ja, det var den.
Jag har koll på det där, tror jag.
Ja, just det. Ja, men det var ju jättefint faktiskt, just att det är också en del av det, tänker jag. Så vad, som du säger, vad det perfekta livet, eller vad letar vi efter? Det är liksom, jag tror att vi alla någonstans innerst inne är sökare på något sätt. Jag tror att vi söker efter den här meningen i livet, meningen med tillvaron. Och liksom, så kanske inte det liksom är Jesus Kristus och hans födelse för alla, men att det ändå är fin symbolik för någonting. Att kanske är så upptagen med allt annat hela tiden. Istället för att hitta det som är verkligt viktigt.
Ja, och, jag, alltså i det så tror jag att, alltså också att en del av, liksom, av just det här hoppet finns. Liksom, att vi, när vi väl lyckas liksom stänga av allt det här pressen och stressen utifrån, att vi kanske då liksom någon gång vid klockan 3 på julafton, när Kalle börjar att ändå hitta någon form av julfrid, när lugnet lägger sig ett tag och att man kanske får stanna upp, och att det kanske infinner sig liksom en känsla av lite frid. Också det att vi, men också kopplat till det du tog upp med Musikhjälpen och ACTs julkampanj, att julen är också en tid där vi faktiskt också får öppna upp våra hjärtan till dem, alla de människorna inte som har det svårt, som har det tufft emellanåt, och där julen kanske inte är en liksom glad och hoppfull högtid, att vi ändå får sprida, att vi får dela med oss av någonting.
Jag tänkte även på när du pratade innan om alltså bibeltexten då, som man brukar läsa vid dop, alltså att sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Apropå det här med frågvisheten, nyfikenheten och lekfullheten, den brukar jag faktiskt ibland ta upp i predikningar och annat sådär. Liksom ja, vad är det där gudsriket egentligen? Hur kommer man dit och hur närmar vi oss Gud? Ja, men jag tror mycket genom att vara som ett barn också. Att söka, att fråga och att leka faktiskt. Man pratar om, vad är det, panim panem? Att leka inför Guds ansikte, det är liksom liturgins betydelse. Att liturgi, ja, när vi är i kyrkan då, att vi gudstjänst leker inför Guds ansikte. Och det tror jag vi behöver göra alltid, tänker jag, när man pratar teologi och när man liksom pratar kristen tro. I leken och genom leken och med leken så blir allting liksom mer klart, mer tydligt, mer, ja.
Ja, också att vi får pröva oss fram.
Mm, precis, exakt. Det är viktigt också. Att det inte finns liksom en sanning eller ett svar, eller man får liksom prova sig fram. Det är jätteviktigt också. Verkligen. Har du någon erfarenhet av julotta och juldag så jag går i kyrkan?
Ja, lite. Nu var det länge sedan jag tog mig iväg på julotta. Jag hade jag och några kompisar hade en tradition att vi efter vi hade firat julafton med våra familjer så samlades vi och sen kompis och sen så gick vi gemensamt på julnattsmässa. Och sen så var det tillbaka hem till någon och spela spel och umgås för att sen traska upp i åttan och bege sig till kyrkan igen för att gå på julottan.
Alltså, ni körde liksom ja. Sleepover och eller knappt sova, ja, i för sig.
Nej, det var mer dygna på den. Ja, det var mer av en kul grej så där, men det blev ändå en liten tradition i en liten, bland en liten krets vänner som var ganska kul under några år.
Kul.
Ja, men nu är det länge sedan.
Ja. Ja, men det brukar ju vara härlig kör, mycket körer och alldeles så här småtrötta. Det doftar ganska mycket kaffe i kyrkan.
Har du tjänstgjort som prästen i julotta?
Jag skulle göra det förra året, men då var det ju inställt då eftersom det var pandemi. Så nu får jag en ny chans faktiskt. Så nu är jag satt och tjänstgöra på julottan.
Ja, häftigt.
Ja, så det ska bli kul att få uppleva det. Faktiskt. Jag vet inte, det är ju en väldigt populär tid liksom. Både julotta och julnadsmässa. Alltså julen är ju väldigt så att folk går i kyrkan. Som inte kanske vanligtvis gör det. Om man går en gång om året, ja men då går man då liksom.
Ja.
Så det är ganska stort. Jag tänker att man har ganska stora möjligheter också att visa vad kyrkan kan vara och göra det fint och mysigt och stämningsfullt liksom.
Ja, sannoliken.
Ja, nej, men den är ju, om jag tänker återigen då på Lukas evangeliets text så är den väldigt välskriven och väl detaljerad. Det finns liksom väldigt många lager och bottnar. Så jag tänker att det kanske är en av anledningarna till att den har blivit så pass liksom stor och så att många är fascinerade av den. Vi har ju då Josef och Maria såklart som vi liksom får följa genom texten. Vi börjar då med kejsar Augustus, så jag tänker att det finns ett stråk av liksom makten kontra folket här. Och kanske en liten hotfull situation också sen eftersom vi vet att de måste fly till Egypten senare.
Ja.
Vi har ju herdarna, änglarna, som att Gud har skickat då, vad står det, en himmelsk här och änglar då. som berättar för både helarna och Maria då, även innan där. Och sen då såklart Jesus barnet då, som då kallas Messias, frälsaren. Så det finns ju lite olika teman här, tänker jag, som man kan gå in i om man vill fördjupa sig. Och sen då att det är väldigt tydligt att det här barnet är väldigt speciellt då, helt enkelt. Att herdarna är ju vittnen här också utanför liksom Josef och Maria. Och vittnar ju här om att det är ju verkligen, det är ett alldeles speciellt barn som vi har fått höra. Så. Jag kan tänka ändå lite att okej, man får en profetia eller man får säga, men gå dit och gör det här. Man bara okej då liksom. Och sen på slutet så ändå att man har höga förväntningar kanske. Och infrias de eller gör de inte det? Uppenbarligen så gjorde de det väldigt, väldigt mycket här.
Mm.
Att det kanske till och med var häftigare än vad de hade trott. Att allt var så som det hade sagts dem. Ja.
Ja. Det är intressant att det inte står ifall de gick ut och spred ordet.
Ja, just det. Hur Lukas fortsätter där. Efter ja. Sista versen. Medan Mats kollar upp detta så har vi också, vi har ju Jesaja-text här också som läses varje gång profetian då kanske inför att det ska födas någon, en fredsfurste, en gudomlig hjälte och någon som har ett stort välde, kommer från Davids tron. Så att det finns ju, det vet ju säkert de som lyssnar, att det finns ju alltid någonting att hämta också från GT ofta som liksom kopplar in på det som står i NT. Vad står det nu då i Lukas-evangeliet?
Nej, det slutade med att allt var så som det hade sagts om. De prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se.
Ja, nej, men spännande. Ska vi se här då. Vi kan komma tillbaka då lite till första Johannesbrevet, att vad är det som är viktigt då liksom? Alltså, vad vill vi skicka med lyssnarna? Jag tänker ändå att det är den här gemenskapen, och jag tror också att jag fastnar vid att det är liksom en hoppets tid här nu. Alltså det finns så mycket hopp, och den kraften är så stark, tänker jag. Och den kan liksom omsluta vem som helst av mörkaste hjärta. Sådär. Att det här hoppet som vi liksom bär tillsammans, det är någonting som jag tänker är liksom julens kärnbudskap.
Sannoliken att vi får med det budskapet som vi känner liksom talar till våra hjärtan, får gå ut i världen och, som du säger, dela med oss av det hoppet och det ljuset. Och kanske också bära med oss änglarnas bevingade ord: var inte rädd. Att Gud finns med och liksom delar våra liv och i det här.
Var inte rädd, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det är rätt bra ord på vägen faktiskt.
Ja.
Ska vi säga så, Mats?
Det tycker jag.
De orden.
Tack så jättemycket.
Slutorden. Tack själv för att du ville vara med i Tolkning.
Ja, fantastiskt kul.
Så får vi önska alla en god jul, tänker jag också.
Ja, god jul.
Och god fortsättning. Så ni, ja, på återhörande helt enkelt. Tack.
Jajamän. Tack, Bok.